Jag tänkte alltså säga några ord om förvaltarskap idag utifrån den här texten som Kalle redan har läst. Men vi kan väl be en bön tillsammans. Så. Herre, tack för att vi får mötas till gudstjänst. Tack för att du möter oss och att du ger av dig själv när vi samlas i ditt namn. Och Herre, nu ber jag för den här delen. Att du skulle ge någonting av dig själv när vi läser ditt ord, när vi utlägger ditt ord och försöker förstå vad det har att säga in i våra liv. Så Herre, kom med din heliga ande och gör dina ord levande för oss idag. Amen. Okej, så vi ska vara eller ta vår utgångspunkt i den här liknelsen då som Kalle läste, Matteus 25, vers 14-30. Kanske har du hört den där bibeltexten förut om talenterna. Det är en text som ofta återkommer när vi pratar om förvaltarskap. Men det är ju, om vi ska vara ärliga, också en ganska svår text att ta till sig. Den har ju en del liksom kärva bitar. Vet inte om du håller med, men jag tänker att det här är en ganska svår text. Och därför tänkte jag börja med att säga något om hur jag tänker att hur vi ska göra när vi kommer till den typen av texter. Hur vi ska möta dem. Jag tror att vi ibland är lite väl högtidliga när vi läser Bibeln. På ett sånt sätt att vi liksom undviker att ställa våra ärliga frågor till bibeltexten. En del av oss har kanske också fått med oss något slags perspektiv av att det skulle vara en brist på tro att ställa vissa typer av frågor till bibeltexten och sådär. Men det där, tänker jag, det är faktiskt inte en särskilt biblisk förståelse av vad tro är. När vi läser Bibeln så stöter vi på ganska många som beskrivs som gudfruktiga och liksom rättrogna och sådär. Men som gång efter annan också så här, frågar Gud, ifrågasätter Guds handlande. Vad gör du, Gud? Vad håller du på med nu? Var är du någonstans? Abraham gör det. Mose gör det. Job är ju ett annat sånt där exempel. Hela Jobs bok, han klagar ju på Gud jättemycket. Och så kommer Jobs vänner, om ni kan den där berättelsen, de kommer en efter en och försvarar Gud. Men sen när allt summeras i bokens avslutning så är det Gud som tar Job i försvar. Han som har klagat. Det verkar som att han har ändå haft en inställning av att söka det som är sant och rätt. Sådär, som Gud på något sätt ändå ger sitt godkännande till sig. Så vi ska vara ärliga inför Gud, tänker jag. Och ärliga när vi läser Bibeln. Och om vi då är det, när jag är det och läser den här bibeltexten, så tänker jag den här mästaren då som överlåter sina talenter till sina tjänare. Den här mästaren, är han särskilt Kristuslik egentligen? Jag är tveksam. Alltså en herre som kräver 100% avkastning från sina tjänare. Och annars så är det liksom, annars kastas de ut i mörkret. Det låter ju, för mig låter det som någon slags karikatyr av någon girig riskkapitalist eller sådär. Det är liksom, det är bara allt tillbaka, det är allt som räknas. Sådär. Är Gud sån? Vad händer med en liksom kärleksfull Gud som ger av nåd, fritt och förintet? Och som motiverar oss med kärlek istället för rädsla. Här verkar ju vara ganska mycket rädsla inblandat, tänker jag. Men Bibeln säger att kärleken fördriver rädslan. Hur ska jag förstå det här? När det blir så här, när det blir någon slags glapp mellan det Jesus säger och det som jag ser så här, sådan Jesus är till sin karaktär, då tänker jag att då kan man behöva orka med och gräva lite där och vrida och vända lite så att man förstår bättre. Min erfarenhet Ni är många som har läst Bibeln långt mycket längre än jag. Men min erfarenhet när jag läser Bibeln det är att de riktigt djupa, liksom omskakande grejerna, de viktiga lärdomarna, de stora insikterna, de kommer ofta efter en viss liksom kamp. De ligger inte alltid på ytan, utan det vackra finns när man gräver lite. Vet inte om du kan känna igen det. I den här texten så är det för det första, tänker jag, genren som skapar problem för oss. Vi pratar ju inte i liknelser i vår kultur. Vi är inte vana vid det och därför inte heller helt vana att tolka dem. Sådär. När Jesus talar i liknelser, för det gör han ju ganska ofta, då tar han ju det vardagliga livet som utgångspunkt. Sånt som hans åhörare var väldigt bekanta med, kände igen. Och det viktiga när vi lyssnar till Jesu liknelse, det är inte detaljerna. Utan det viktiga, tror jag, när vi lyssnar till Jesu liknelse, det är att hitta poängen. Det finns ofta en eller kanske ett par liksom poänger, och så finns det väldigt mycket detaljer som skulle kunna liksom distrahera oss, men som egentligen bara är rekvisita för att skapa en bra berättelse. Fungerar lite som ett skämt eller som en rolig historia. Ni vet, en rolig historia leder ju ofta fram till en snärtig poäng, eller hur? Och liksom vägen fram dit kan innehålla lite allt möjligt. Men för att förstå ett skämt så gäller det att veta vad man ska lyssna efter. Att det, liksom, det kommer den där poängen. För ett tag sedan så berättade en kompis till mig om en pastor som var känd för att hålla väldigt långa predikningar. Och en söndag när pastorn står så här uppe i talarstolen så ser han en församlingsmedlem som liksom går iväg. Det kan man ju göra sådär, men han är borta väldigt länge och kommer tillbaka först när predikan är liksom på väg för landning eller precis tar slut. Så efteråt så frågar den här pastorn församlingsmedlemmen: du, jag såg att du liksom lämnade, eller sådär, var tog du vägen? Och då svarar han: nej, jag var hos frisören bara, klippte mig. Jaha, men kunde du inte ha gjort det innan gudstjänsten? Nej, för då behövdes det inte. Det är inte världens bästa skämt, men det är liksom, ni fattar. Där är ju poängen är att veta vad man ska lyssna efter. Den som, om man hör det här skämtet och liksom hör och tänker så här: men var frisören verkligen öppen på en söndag? Det är fel fråga att ställa. För då har man blivit för upptagen av detaljerna. Eller så här: varför väntar han inte till efter? Eller det är liksom, nej, poängen är ju liksom, pastorn håller långa predikningar. Det är liksom poängen. Okej, så rekvisita och poäng. Håll koll på vad som är vad. Och så är det faktiskt med Jesu liknelse också. Håll ögonen på poängen. Kan jämföra med en annan liknelse som Jesus håller, en ganska välkänd, i Lukas 11, ett sammanhang där Jesus undervisar om bön. Då berättar Jesus en kort berättelse som hans åhörare kunde förstå. Han säger så här: att tänk er att någon av er går till en granne mitt i natten för att låna bröd för att du har fått besök. Och du knackar på hos din granne och grannen ropar och säger: vad är det? Jo, jag vill låna lite bröd, jag har fått gäster och sådär, jag har ingenting att bjuda på, kan du låna mig lite bröd? Och så säger din granne: nej, jag har redan lagt mig, jag har liksom barnen hos mig, så här, jag orkar inte gå upp. Och i den här, en parentes här då, i den här kulturen så är det ju, det skulle ju vara en stor skam liksom i en sån här gästfrihetskultur att inte ha något att bjuda på. Även om det kommer någon mitt i natten så är det liksom, det anstår, det ligger på dig att du ska kunna bjuda på någonting. Och då fortsätter Jesus och säger: då kanske din granne säger, lämna mig i fred. Så här. Och då säger Jesus att även om grannen inte stiger upp och ge dig något för vänskaps skull, så kommer han kliva upp eftersom du är så envis och enträgen. Och då kan man säga, okej, vad är det Jesus vill säga här? Är det att Gud är som en gnällig granne som liksom som helst inte vill bli störd, eller som vi inte ska, eller så här, som vi måste tjata på så här? Nej, det är det ju inte. Det är det inte. Det är inte poängen. Utan det där är liksom bara rekvisita, detaljer för det som den poängen som Jesus sen kommer fram till, nämligen be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas. Det var poängen. Så om man läser den där liknelsen och tänker det här, den här ska säga mig något om Gud, sådär, då tittar man faktiskt efter fel sak. Jesus kommenterar överhuvudtaget inte Gud i den berättelsen, utan poängen är att vi ska vara uthålliga i bön. Så kan en liknelse fungera. Vi tänker så här, om vi tänker på detaljerna och tänker att allt har liksom en poäng så, där, så kan vi gå bort oss. Okej, nu ska vi återvända till tjänarna och talenterna då. Så vad är poängen här? Vad är det vi ska lyssna efter? Även här så berättar ju Jesus om någonting som de som lyssnade, de kunde föreställa sig detta. De kunde se det framför sig. Att en rik man kunde anförtro åt sina slavar eller tjänare att liksom förvalta hans egendom. Det var något som hände, det var något man kände till. Och man visste också att om man schabblade till det så väntade hård bestraffning. Det var ju liksom, så funkade det ju. Och det där är ingenting som Jesus överhuvudtaget kommenterar. Det var någonting som det bara förutsätts i den här, om du ska ta det från den vardagliga kontexten. Det förutsätts att det finns liksom inbegripet här, både belöning och bestraffning. Men poängen kommer senare, tror jag, när Jesus säger till den trogna tjänaren: bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Och så finns det en motbild till det där ju. Där som Herren säger till den tjänaren som har varit alltför försiktig: var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Där ska vi gräva lite. Här är poängen. Det här är, tror jag, inte heller en liknelse om Gud, utan en liknelse om oss. Om hur vi tar emot och förvaltar det som Gud har anförtrott oss. Och det Jesus säger, det är att du kommer finna glädjen hos din herre om du använder det du har fått från Gud genom att liksom investera det, förmera det i din omgivning. Men om du håller inne med det i rädsla för att det liksom ska bli fel, då slår du in på en väg som bara slutar i elände. Och som, där till och med det du fick liksom glider dig ur händerna, tas ifrån dig. Så vad betyder det där i våra liv? Vad är talenterna i våra liv? Som kristen så tänker jag att vi behöver förstå att allt vi har i våra liv, det är goda gåvor som Gud har gett oss. Du kan tänka på ditt eget liv. Tänka på de goda saker som finns i ditt liv, men som alla kanske inte har. Du kanske har ögon att se med. Alla har inte det. Kanske har öron att höra med. Alla har inte det. Du kanske har mat att äta. Alla har inte det. Du kanske har friheter och rättigheter som du är glad för. Alla har inte det. Till och med om du tar ett till andetag i ditt liv, så är det liksom en gåva från Gud. För alla gör inte det. Och vi skulle kunna fortsätta sådär. Och sen kan du fundera, och du kan ju lägga på massa mer saker som du har, äger och är glad för. Sådär. Så kan du fundera på varför har du det där som andra inte har? tänker du då? Om du är hindu så tänker du att det är din rättfärdighet från ett tidigare liv som nu liksom kommer tillbaka till dig. Sådär. Men om du är en kristen så tänker du inte så, utan du förstår att du inte gjort någonting för det där egentligen. Det är nåd. Det är gåvor som Gud ger oss fritt och förintet. Allt du har är gåvor. Och Gud, jag tänker, Gud öser sina goda gåvor över oss för ett dubbelt syfte. För det första tänker jag, Gud öser sina goda gåvor över oss. Han välsignar oss för att han är en god far som vill välsigna sina barn. Alltså, han vill glädja oss med sina gåvor. Det är det ena. Men det andra är ju att han ger av sina gåvor för att vi ska förvalta dem åt honom. Förvalta. Det vill säga att vi har ett perspektiv som kristna på våra liv. Att det jag har, det är egentligen inte mitt, utan Guds. Här finns liksom ett perspektiv som bråkar med alla ord som min och mitt och jag. Sådär. Min tid är inte min tid, det är Guds tid. Min kropp är inte min kropp, utan Guds kropp. Mina pengar är inte mina pengar, utan Guds pengar och så vidare. Sådär. Han har gett mig det här att förvalta. Och hur ska man göra det? Jo, vi ska förstås förvalta. Om vi förvaltar någonting åt någon annan ska vi naturligtvis förvalta så att det rimmar med den vi förvaltar åt. Alltså vi ska förvalta det som är Guds så att det rimmar med Guds karaktär. Så att det speglar den han är, helt enkelt. Filipperbrevet 2, ni vet den här, här har Paulus den här välkända hymnen om att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Sådär. Där, den berättelsen tecknar en slags bild av Guds karaktär. Han som äger allt men avstår från allt för världens skull. Där har du någonting av Guds självutgivande kärlek. Sådär. Och det var så Jesus gick in i sin faders glädje. Han gick in i glädjen genom att avstå från det som rättmätigen var hans. Det där handlar ju om korset. Men jag tänker att korset här ger också ett mönster för vårt lärjungaskap i stort, men också vårt förvaltarskap. När vi ger vidare av det vi har fått, då liksom går vi i Jesu efterföljd. Vi efterliknar honom som ger av sig själv. Så vi får i glädje och tacksamhet ta emot det Gud vill ge oss, men också inte ängsligt vaka över det där, utan generöst ge vidare. Vi är gåvor till andra. Det är så vi förvaltar. Vi förvaltar genom att ge så som Jesus ger. Och nu tänker jag vi ska in för landning. Till vilka människor är du en gåva? Finns det människor som saknar vad du har? Finns det ett tomrum som du skulle kunna fylla? Ett problem för oss är att vi ofta ser ner på det vi har. Och jämför oss med den som har någonting annat. Det där är ju helt säkert den rädda mannens problem, den rädda slavens problem. Han som går och gräver ner sitt pund eller sin talent. Han fick 5, jag fick bara 1, det är ingen idé. Liksom. Den tanken. Här tror jag liksom, nyckeln är ju att blicka bort från sig själv och istället se den som är i behov av mig. Till vilket gott arbete kan jag ge mig själv till? Jesus talar om ett förvaltarskap där vi inte hålls tillbaka av rädsla utan som vågar ge utav våra liv och därigenom upptäcker liksom glädjen hos Gud. Amen, ska vi be. Herre, du är alla goda gåvors givare. Du är den som har gett oss allt. Allt vad vi säger att vi äger och har, det är dina goda gåvor. Ja, ytterst så är det också ditt. Det är så vi vill se på våra liv. Det goda vi har, det är också ditt. Herre, vi ber om att vi skulle få vara goda förvaltare. Att vi inte skulle styras utav rädsla för vad som skulle kunna glida oss ur händerna eller sådär, utan att vi, precis som du Herre, att vi skulle få ge generöst av det vi har fått, så som du ger av dig själv och det du har, Herre. Herre, jag ber att du skulle upplysa oss, lysa på våra liv så att vi ser vad vi äger och har. Ser det vi har i våra talanger, i vår hälsa, i våra kunskaper. Herre, visa oss det vi har så att vi kan glädjas över det, så att vi kan vara tacksamma och så att vi kan vara generösa till andra, Herre. Hjälp oss att förvalta det så att det rimmar med vem du är, Herre. Herre, jag ber för oss var och en. Det här är olika för oss. Herre, att du visar oss personligt. Du vägleder oss hur vi förvaltar som dina lärjungar, Herre. I Jesu namn. Amen.